Hösten 2004 var jag senast i Karlstad, Sverige. Men nu, 2,5 år senare, är jag igen i Karlstad. Idag är det den 23 mars 2007 och jag ska idag hålla ett föredrag med titeln Sömn, drömmar och döden. Välkommen och varsågod. Jo, jag är mycket glad för att vara här i Karlstad. Och jag kommer ju från Horsens i Danmark. Och det är ju Karlstads vänort, eller venskapsby som heter på danska. Jag är till och med en här i publiken som bor på Horsens skotter. Så det låter ju mycket hemtrevligt, tycker jag. Så det känns fint att vara här i Karlstad. Och temat det blir ju då alltså sömn, drömmar och döden. Ja, man kan ju fråga sig, varför ska vi sova? För faktiskt är det ju så när vi sover, så slår hjärtat fortfarande. Lungorna arbetar, alla organ arbetar, även om vi sover. Så vad är då vitsen med att sova? Och det har faktiskt varit ett problem för biologerna att påvisa, varför ska vi sova? Men man har nu i alla fall kunnat konstatera vissa förändringar i nervsystemet. Det finns vissa neurokemiska substanser där man kan se någon ändring under sömnen. Och Martinus' svar det är mycket entydigt. Han säger att vi behöver att sova därför att nervsystemet ska repareras. Så det syftar mycket klart från Martinus' sida på nervsystemet. Och han säger ju att hela dagen, varenda gång vi upplever någonting, så går det en ström genom nervsystemet. Varenda gång vi handlar och rör oss och manifesterar oss, så går det också en ström genom nervsystemet. Genom sinnesorganen går det meddelande till hjärnan och med hela motoriken, om man rör sig, då går det också ett meddelande från hjärnan till musklerna. Så hela tiden finns det en trafik i nervsystemet. Och om det nu är hjärnvägen eller det är vägen här ute, om de ska repareras, så får man ju stoppa trafiken, mens man reparerar. Og på så sätt så får man altså også stoppet trafikken i nervsystemet, når nervsystemet skal repareres. Og det hænder altså på det der sättet, at man kan sige, at nu har vi vores dagsmedvetande på det fysiske planet. Og om då den her strøm i nervsystemet skal stoppes, så får man altså plukket bort medvetandet. Det vil altså sige, at man skal have medvetandet over på det andlige planet. Og det vil jo altså sige, at Martinus har givet 6 olika exempel på hur dagsmedvetandet kan plockas bort från det fysiska planet och gå över på det andliga planet. Och de 2 första exemplen det är ju alltså när man faller i sömn, när man somnar in och när man dör. Det är 2 klara exempel på. Då går dagsmedvetandet över på det andliga planet. Men han nämner ju också att man kanske ska ha någon operation och i narkos. Då plockas ju också bort dagsmedvetandet. Och han talar också om att man kan svimma. Alltså om man nu utsätts för någon olycka i trafiken eller sånt. Det kan göra så ont att man står inte ut med smärtan. Och då är det ju en välsignelse. Det är ju väldigt gott att naturen har gjort det så att när man inte står ut med de här starka smärtorna. Då kan alltså dagsmedvetandet dra sig ur kroppen. Så det är ju en stor fördel. Sen nämner han också trans. Till exempel har ni kanske hört om Edgar Cayce, han där amerikanen som också kallas den sovande profeten. Det är också han låg sig på en soffa, så gick han i trans. Och så tog man en bandspelare och spelade in allt vad han sa. Och när han vaknade upp, han hade ingen aning om vad han hade sagt. Så där ser man ju också att han, när han arbetade som ett medium, så gick han också, hans medvetande gick över på det andliga planet. Så det är också ett speciellt sätt att ta över dagsmedvetandet på det andliga planet. Och sen nämner Martinus också hypnos. Jag har sett sådana hypnosföreställningar i skolan där det finns någon hypnotisör som då hypnotiserar en person och så säger han ju när jag nu gör så med fingret då har han ett barn på 10 år. Han berättar allt vad han ska göra och personen lyssnar ju också. Men man kommer inte ihåg vad som har sagts, så man kan också se att när man är under inflytande av hypnos så har faktiskt en del av ens eget medvetande flyttar över på det andliga planet. Då går hypnotisören. Så det är så där lite undantag. Men det är i alla fall sådana 6 exempel som Martinus har gett på hur dagsmedvetandet kan gå över på det fysiska planet. Då kan man ha tankar av olika kvalitet. Og det kan jo altså være mere eller mindre påfristende for nervesystemet. Og då mener Martinus altså, at om man nu har mycket negative tanker, om man er mycket ilsk og arg og vred og misnøjet og sånt, då giver det altså større skador eller større påfristninger på nervesystemet, så då kan man altså behøve lite længere sømmen. Jeg skal erkende, at jeg sover helst 8-9 timer, så jeg er ikke noget førebild på det der område. Men Martinus, han kanskje var et førebild, for det siges jo, at han endast sover der 4 timer i dygnet. Så Martinus, han altså hadde jo mye ljus og venlige og positive tanker og sånt. Så det var ikke så påfristende for hans nervesystem, så det var ikke så mye som skulle repareres, så at sige. Men det kan jo være mange ulike årsaker til, at nogle mennesker skal sove mere, og andre skal sove mindre. Men jeg tror i dag er det jo mange mennesker, som har blivet deprimerede og trøtte. Jeg ved ikke, om der er noget trøthedssyndrom eller depressionssyndrom. Altså aldrig, tror jeg, tidligere i menneskehedens historie, der har været så mange mennesker, som har haft nervesammenbrud, og som altså, de bliver simpelthen så trøtte, at de ikke orker med nogen ting. Så det er mye, og det beror jo på tankerne. Martinus, han taler mye om unaturlig trøthed. Og det er jo altså en modsats til den naturlige trøtheden. Og om man arbejder og jobber veldig hårdt, då kan det repareres hur enkelt som helst. Man skal bare sove og hvile. Det er inget problem. Men det findes mennesker, som kommer ind i et trøthedstilstand, som ikke rigtigt kan repareres med sømmen. Og altså om nu den der trøtheden havde haft et fysisk årsag, så kunne den altså repareres med fysisk hviler og sømmen. Men om årsagen til trøtheden er, at man har fejlagtige tanker, då kan det ikke repareres med fysisk hvile. Altså om det er medvetandet, som forårsager denne trøtheden, då måste man jo også arbejde med sit medvetande for at komme ud af den her trøtheden. Altså når årsagen til trøtheden ikke er fysisk, då er årsagen til trøtheden jo altså mental. Og derfor får man altså jobbe med sin egen mentalitet for at komme ud af den her trøtheden. Men Martinus har jo skrevet en bog, som hedder Bisætning, og jeg har hørt, at en af studiegrupperne her i Karlstad har begyndt at læse Bisætning. Og jeg tror, det er fra kapitel 43 og frem efter. Der er mye interessant også om sømnen og livskraften. Der Martinus jo siger til eksempel, at blodets kvalitet, det afhænger af tankernes kvalitet. Og om man har glade og optimistiske, så bliver blodet upmagnetiseret med livskraft. Så altså, han sagde jo også i nogle andre stans, at om nu det er en menneske, som bliver udsat for en ulykke, om det er en ung menneske, som bliver kvæstet og lederet og sånt, då kan en ung menneske overleve denne ulykke, derfor at den unge menneske har mye livskraft. Så har man lettere at återhæmpe sig. Men om det kanskje var en 80-åring, som havde kommet ud for en motsvarende ulykke, så kanskje den der personen, som var 80 år, ikke skulle overleve. Derfor det findes ikke så mye livskraft kvar. På TV findes det også så mange reklamer fra TV, Duracell og sådan der, sådan der små kaniner, som slår på en trumme og sådan der. Så ser man hvem, som slår længst, og pludselig, så er det altså ikke mere. Til slut er det ikke mere livskraft på batterierne. Og så tror jeg også, man kan se med, hvor gammel bliver en menneske. Det beror også lidt på, hvor mye livskraft det findes på livskraftsbatterierne, når man føler sig, hvor mye livskraft man har med sig ind på de fysiske planet. Og livskraften, den står og falder altså også med tankernes kvalitet, så det er mye interessant, at Martinus kobler det her med livskraften til tankernes kvalitet. Og nu er jeg jo kemiker, så jeg er jo lidt interesseret i det her med blodet. Der findes jo jern i blodet, om det har rent bogstavlinger tror, har noget med magnetisering af jern. Det ved jeg ikke. For Martinus går ikke ind på en sådan detalj, men endå er Martinus mye specifik. Han siger helt klart, at tankerne, de virker ind på blodet. Ja, altså tankerne, de er jo andlige. De gennemstråler hele kroppen. Tankerne gennemstråler alle organ og alle celler. Men helt specifikt, siger Martinus, at tankerne upmagnetiserer blodet med magnetisk kraft og giver altså automatisk livskraft. Men det er det også klart, i samme måde som man har negative tanker, og man er misnøjet og ikke glad for livet og sådan, så bliver blodet magnetiseret på et dårligere sæt. Og da kan man jo også sige, at da bliver jo også immunforsvaret svækket. Altså, det finns jo mange bakterier og virus i luften, og nogle bliver smittet, og andre bliver ikke. Og det beror jo lidt på, hvor stærk modstandskraften er, hvor mye livskraft man har at stå imod med. Men der i bisætningen kommer Martinus jo mye ind på, hvor det her med sømnen. Og der skriver han jo om, at faktisk, då er det ikke bra med at have en vækkeklokke. For det som hender, når man har en vækkeklokke, ja, han siger, det spiller i og for sig heller ingen rolle, om det er en kærlig menneske, som visker til en på det mest kærlighedsfulde sätt, at nu skal du klive op. Det hjælper liksom ikke, altså om man bliver vækt, før man har vågnet af sig selv, då har nervsystemet ikke blivet tilrækkeligt repareret. Så altså, det er liksom at når man har sovet ud, når man altså når nervsystemet har blivet totalt repareret, då kommer man at vågne af sig selv. Men om man bliver vækket af en vækkerklokke eller någon annan person, før man selv vågner, då har man blivet vækket for tidigt. Og det vil då sige altså, at der kommer man at stå op, og då har nervsystemet ikke repareret. Så det vil sige, at det er ikke så lykket. Og då siger Martinus, at nogle mennesker kan gøre det til en vana at sove for lite. Man kender jo det her ofte, at man skal lige se noget på tv, og så skal man lige jobbe lidt med computeren, og, sådan, og sen skal man gå og lægge sig, og sen skal man jo op på jobbet næste morgen. Og det kan også ligesom blive en vana, at man sover for lite. Og ibland kan det jo hente, at man då ikke somner ind på direkten, når man går og lægger sig, og det var en time eller to, men man skal endda op og på arbejde på samme tid. Og så går man faktisk på arbejde, der man ikke er helt udvilet. Og Martinus siger, at det, som er mye farligt i mange sammenhæng, det er, om man får en dårlig vana eller en ovana. For då kender man liksom ikke effekten hver dag. Altså man, det kan blive en sådan vana, at man faktisk hver enda dag sover for lite. Og så kommer folk og siger, jo, men jeg vågner klokken 6 hver morgen, uden vækning og uden vækkeklokke. Men det er derfor, at det liksom har blivet en automatik, en vana, at man kliver op klokken 6, uanset om man er udsovet eller ikke. Så det behøver ikke at være nogen garanti for, altså om man virkelig har haft det samme job i 10, 20, 30 år, har mødt på samme tid, då bliver det en automatik, at man vågner klokken 6, uanset. Men det er jo ikke emnet, men Martinus siger også, at man kan jo også få en uvane med, at man drikker øl hver dag, og så bliver man jo lidt simre for hver dag, men det kjennes jo ikke, derfor det er så små forændringer dag for dag. Og det er også det der med, at man sover for lite, men det var interessant, at han i et foredrag så, at man kan blive født i næste liv med tendens til migræn og hovedvärk, om man har forstørt sit nervsystem i tidligere liv. Og det kan man jo då gøre, altså, jeg ved i alle fald med mig selv, om jeg sover for lite og har for mye job og stresser, det er helt sikkert, då får jeg hovedvärk. Og det er jo hovedvärk, det er helt enkelt det, om det kommer, når nervsystemet har blivet overbelastet. Og då er det altså, om man då gør den her synden, så at sige, næsten varer der veldig ofte et langt liv, då bliver altså hele det der nervsystem så svækket, at det næsten altså bliver en medfødt sygdom. Der findes jo visse mennesker, som redan fra barndommen har en udpræglet tendens til migræn. At det er næsten noget, som man har fødts med. Men det refererer Martinus altså til, at det er derfor, man har haft en dårlig vana i tidligere liv. Så det kan jo virkelig være vort at tænke på, at man tager vare. Og man har også, hvad man kan sige, et sømtalang. Ja, faktisk kommer to talanger. Man har et talang for at somne ind, og man har en talang for at vågne op. Og jeg har hørt, at det findes ulike problemer for mennesker. Der er nogle mennesker, som har mye let ved at somne ind, men det skal næsten ingen lyd eller noget, så vågner de op, og då kan de kanskje ikke sove igen. Og andre har mye svårt at somne ind, men når de endelig har somnet ind, då kommer de ikke at vågne. Så det findes egentlig to talanger, man kan forstørre med altså, den der funktionen med at sove ind og vågne op. Man kan sige, at egentlig er det jo mye ulykkeligt, at samhället er så konstrueret, at man jobber på skift. Altså så jobber man ibland 3 dage om morgen, 3 dage eftermiddag og 3 dygn altså om natten og 3 dage ledigt. Og det findes jo mennesker, som har jobbet på så sæt 10, 20, 30 år, og det er jo mye forstørrende. For når de dog endelig bliver pensioneret og skal nyde af livet, så får de faktisk, mange får i alle fald sømproblem. Och det är ju mycket allvarligt om man inte sover. Jag har ju också haft vänner och sånt, bekanta och sånt, som har haft så stora problem med jobbet och privatlivet, och de har haft så mycket bekymmer och sånt, att de faktiskt inte kan sova. Och då är det alltså först om människor till exempel bara sover, eller endast sover 2-3 timmar i dygnet, alltså de ligger i sängen och har bekymmer och kan inte sova och sånt, så blir nervsystemet ju ytterligare svekat. Och så blir man ju mer och mer nervös, och man får mer och mer bekymmer och sånt. Och det är alltså oerhört förstörande inte att få sin sömn. Man har ju gjort brutala djurförsök. Till exempel har man gjort försök med katter. När de börjar få den här REM-sömnen, det kan man se på de här sömndetektorerna, så väcker man katten. Och man håller på att väcka en katt varje gång den ska in i den där REM-perioden. Då dör de helt enkelt efter en vecka av utmattning. Alltså man hela tiden väcker dem. Så det visar ju också om att det är så oerhört viktigt att sova. Så det kan ju vara totalt katastrofalt för en människa. Om man förlorar sin sömntalang och endast bara kan sova 2-3 timmar eller inte alls. Det är mycket förstörande. Så det är alltså mycket viktigt att man får sin sömn. Och det kan alltså vara mycket viktigt att man ser upp med sådana saker. Ibland när jag ska resa och hålla föredrag och flyga och sånt, så tid är i tidtabellen. Nej, det er alldeles for tidigt. Jeg tåler ikke at stå op så tidigt. Nej, det er alldeles for sent det der. Ibland har man jo visse muligheder for at planere sit liv, så man liksom ser til at man ikke skal få tidigt op, eller man kan jo lære sig at planere sit liv også inom loppet af dagen, så man, even om man ikke skulle sove på direkten, så kanskje man endå skulle gå tidigt i seng. Ibland så tycker man det är en stor risk om man nu skulle jobba, vakna 2 timmar före beräknat, att det var en katastrof. Men det är ju nästan bättre på ett sätt att gå 2 timmar för tidigt i säng och beräkna in att man har 2 timmar extra på morgonen. Men i den här boken Bisättning, som den ena gruppen här håller på att läsa, skriver Martinus alltså helt klart om att man kan få för lite sömn. Men han skriver också om att man kan få för mycket sömn. Och jag tycker också, jeg har aldrig haft sådan en periode, når jeg jobbede og sådan, så var det søndag. Nu skal jeg sove længere, for nu er det søndag. Men når man blev liggende hele førmiddagen i sengen, så tykte jeg ofte, at jeg fik hovedvärk. Og Martina skriver også liksom noget om, at nervesystemet det liksom kan blive forvækst, eller vækst for mye. Jeg kan ikke helt forklare, hvor mekanismen er, men i alle fald, det er heller ikke bra, om man ligger for længe, fordi då får man også hovedvärk. Så det er altså, gælder mig at finde en perfekt balance. Og der findes jo et herligt citat i Bisætningen. Martinus frøger, når har man, hvor mycket skal man sove, og når har man sovet tilrækkeligt? Og der siger han jo altså, den idealiske sømnen, det er, at man somner ind og sover i et samlet strik. Altså at man ikke vågner eller alt. Og jeg tror også, han siger, at det er idealisk, at man ikke drømmer. Eller jo, man drømmer altid, men når man ikke kommer ihåg sine drømmer, det gør i alle fald inget, at man ikke kommer ihåg sine drømmer. Enten er det bedst, at man vågner og kender, jeg har været langt borte. Det findes det også nogle, når de vågner på morgenen og siger, jeg kender, at jeg har været langt borte. Og det ligger også en kosmisk sanning i orden, at man har været langt borte. Og der skriver han så, det bedste er jo då, at man vågner på morgenen med en herlig livslust og livskraft, og man siger til sig selv, det skal blive spændende at se, hvad jeg dagen kan byde af interessante oplevelser. Og han siger, at personen, som vågner op, tykker, det er mye ubehageligt at tænke på at fortsætte og blive liggende i sengen. Det er så ubehageligt, for hvorfor skal jeg ligge her og sløse bort tiden, når en ny spændende dags oplevelse venter på mig? Der kan ikke helt citere, men det er så optimistisk at læse. Det er ligesom, om man nu nogen gang skulle komme på semester ved havet og det er palmer og sådan, der har man jo lyst med at stå op på morgenen. Nu skal jeg ned til havet og ned til palmerne og sådan. Så skulle det jo helst være hver dag. Men ofte er det jo så, eller for mange er det jo så, at man har trøtt, og man har problemer, og man vågner på morgenen, og man har ikke altid lust med at møde livet. Man har faktisk mest lust, og det er så det, som man gør, vender sig om på den andre side, og forsøger at somne videre. Martinus taler også om, at sømnen er dødens lillebror. Altså Martinus har skrevet en artikel, som hedder Genom dødens put. Og det er også interessant, at man vistas de stamme stellen, når man sover og når man er død. Og det er mye store likhedspunkter mellem døden og sømnen. Altså og det har jo også faktisk den der interessante effekten, at Martinus siger, at man kan være tilsammens med dem, som er døde under sømnen. Så ibland är det mycket tragiskt om en familjemedlem eller någon som man tycker om dör, och man tycker det är så tragiskt, nu har jag mistat vederbörande. Men det finns alltså möjlighet att man kan vara tillsammans med dem. Och i Martinus Center, Klint, så Martinus ofta när man satt där talade, inspirerade, och man hade det kul tillsammans. Ja, men nu får vi gå och lägga oss. Och då var det någon som tyckte, det var ju synd. Nu var det ju så, nu hade vi det så kul, och nu ska vi gå och sova. Så sa Martin, men det spelar ingen roll. När man alla sover, då kan de fortsätta samtalet på det andliga planet. Så det är också lite intressant att man kan fortsätta samvaron när man har. Men det är inte så viktigt om man kommer ihåg vad man har. Men det kan ju vara, vad ska man då göra om man har sömnproblem och sånt? Då kan man ju säga att då kan de kosmiska analyserna hjälpa väldigt mycket. För det som är viktigt, det är faktiskt att när man ska sova, ska man in i den andliga världen. Och det är en värld, en paradisisk värld. Och man ska sova, därför man ska in i en paradisisk värld för att få laddat upp livskraftsbatterierna. Samma som när man dör. Meningen med döden, det är semestret. Det är en gammal trött gumma eller gammal trött man ska få laddat upp livskraftsbatterierna som man har något att starta på i nästa liv. Så det är semester och uppladdning. Så därför är det alltså också viktigt att man sover gott och kommer in på de högre andliga tillvaroplan. Om, det vet ni ju, om man är sjuk och har feber, det gör ont någonstans, så somnar man in, men så vaknar man, därför det gör ont. Alltså man blir liksom kallad tillbaka till det fysiska planet, därför att man har någon smärta eller feber eller en sjukdom. Så det är inte bara frågan om att man ligger i sängen 8 timmar eller man sover så någonlunda vaknligt. Det gäller ju om att försöka att sova så gott som möjligt, för att man kan bli repareret så gott som möjligt. Så därför gäller det ju också på något sätt om att leva så hälsosamt som möjligt. Och även om man då inte skulle dricka kaffe och te och alkohol och sånt, så kan det också vara dumt att dricka 2 liter ört te før man går och lägger sig. Så ska man ju på toaletten midt i det hela. Eller man kanske ibland kan ta öronproppen, eller man kan ju göra många fysiska medel för liksom att se till att det åtminstone inte ska förstöra sömnen. Men den andliga världen, det är en paradisisk värld av kärlek. Och om man då ska ta sig in i en sån värld, då måste man faktiskt vara på våglängd med en sån värld. Och därför är det alltså mycket viktigt vilka tankar man har för man ska gå in i denna världen. Och om man då har tankar som är en kontrast till den där världen, då får jag mycket svårt. Och det är ju ofta har man ju problem. Det är problem med familjen, med barnen, med föräldrarna, det är problem på jobbet, det är problem med chefen. Eller det är kanske problem med grannen eller sånt. Och så tänker man, nästa gång jag möter honom, och om han säger så till mig, då ska jag säga honom rakt. Då ska han lyssna. Och man går här liksom och tänker över alla dessa bekymmer. Det kommer jag inte att acceptera. Och om de bjuder mig det en gång till, då smäller jag med dörren och går iväg. Och man kan ha sådana tankar. Alltså, och då kan man inte sova. Och Martinus säger ju också liksom att man kan göra sig ett mentalt fängelse. Alltså. Och det som ju är det största tankefelet, och det mest vanliga tankefelet, det är att man känner att jag blir orättvist behandlat. Det är min chef, det är de andra. De gör fel. Jag har inte gjort fel, men det är de andra som har gjort fel. Och nu ska jag berätta för dem hur de ska bete sig. Och så säger man också, sluta göra det och gör så om det är barnen och familjen. Man försöker att ändra på de andra. Det är absolut ingen grund till att jag skulle ändra mig själv. Jag gör ju inget fel, så varför ska jag ändra mig? Varför ska jag jobba på min egen medvetenhet? Det är helt onödigt. Men de andra ska förändra sig. Och det säger Martinus, det är alltså så typiskt att man vill se sig själv som en hjälte, som en ängel. Eller han säger alltså, det är, man känner sig själv som ett offer. Man lider orättvist. Och det är också att man är martyr. Det är ju de första kristna. De trodde på Jesus och på Gud, och så blev de slået ihjäl. Det var ju helt orättvist. Alltså de led orättvist en död. De blev martyrer. Och så en sån bild vill man ha på sig själv. Jag har inte gjort något fel. Jag, det är de andra. Så jag är faktiskt en oskyldsren ängel. Men dessa martyrstankar, de är mycket, mycket vanliga. För när man bara ser på livet med fysiska ögon, så är det ju de andra som är orsak till mina problem. Det är ju dem, det kan man ju se. Om de gjorde annorlunda, så hade jag inte dessa problem. Men kosmiskt set, när man läser kosmologin och sånt, då kan man ju förstå, enligt karmalagen, alla energier som jag sänder ut, de kommer tillbaka till mig själv. Alltså, när jag möter omgivningen, det är ett möte med mig själv. Så det är faktiskt jag själv som är orsak till problemen och inte de andra. Och då kan man ju också säga att när jag får mitt öde tillbaka, så är det därför att jag ska utveckla mig till att bli en fullkomlig varelse, en Kristusvarelse. Så faktiskt, problemen är en jättestor fördel för mig. Jag ser mina egna fel och de hjälper mig fram i utvecklingen. Och mina så kallade fiender, de är mina vänner, för de hjälper mig fram i utvecklingen. Jag ska också göra lite reklam för Søren Grind. Han har skrivit en bok. Han har de senaste 5 åren använt all sin fritid på att skriva en bok. Och den kommer till att heta, så vitt jag har förstått, Livet din spegel, eller Livet våra spegel. Och det är mycket psykologiskt, och det är det liksom man ska förstå, att livet är min egen spegel. Så det är ingen orsak, kosmiskt sett är det ingen logisk orsak till att vara arg med de andra. Det är en spegelbild på mig själv. Och psykologerna pratar ju mycket om projektioner. Jag står inte ut med min chef, han är så auktoritär. Och man blir så arg faktiskt på alla människor som är auktoritära. Men om det då blir gjort en personlighetsanalys eller en psykologisk profil på en till, så ska man se att man själv är auktoritär. Men man vill inte se felet hos sig själv, eller man klarar inte av att se felet hos sig själv. Men man blir geni på att se det där felet hos de andra. Och då blir man irriterad. Så det är ju en mycket intressant mekanism. Alltså faktiskt, alltså det ligger i en projektion. Alltså att man blir arg eller ilsk eller sånt på ett fel hos de andra. Men ibland kan man se ett fel hos de andra, men det rör mig inte. Då är det ju inte någon projektion. Men precis när man blir irriterad och arg på andra, så säger psykologerna, det är en projektion. Det är ditt eget. Det är alltså ett spegelbild på dig själv. Och om man börjar se det på så sätt, så finns det ingen logik. Det är ovetenskapligt. Det är ologiskt att vara arg på de andra. Det är mina egna energier som kommer tillbaka. Och de är faktiskt mina hjälpare. De visar på vägen till fullkomlighet. Det finns också en man som heter Alexander. Han har gjort den här Alexander-teknik med kroppshållning och sånt. Och han sa något mycket intressant. Han sa, om det finns en människa som kan påpeka ett fel hos mig, då är det min vän. Det tycker jag är att ha sportsande. För om det är någon som påpekar en fel på mig, så blir jag irriterad på dem. Alltså de dumma. Men han har det verkligen sportsande. Så jo, men det är ju fantastiskt. Om det finns en människa som kan påpeka en fel hos mig, då är det min vän. Och det är ju faktiskt så man ska se på sina så kallade fiender. När man blir irriterad och arg på en annan, så är det faktiskt en vän som påpekar ett fel hos mig. Och då kan man alltså komma över det här martyriumstänkande, offertänkande. När jag håller föredrag i sådana antika kretsar, är det också många som är behandlare och som behandlar folk på olika sätt. Och de säger också att 95% av kunderna eller klienterna, de har problem med offertänkning. De känner sig som oskyldiga offer för omgivningen. Men det är alltså också mycket förstörande för sömnen. Så det menar Martinus att det kan man reparera mycket på, om man før man går och lägger sig, går igenom vad som har hänt inom dagen. Och då tänker på, alltså, vad har hänt? Och då ska man liksom förlåta de andra, eller också förstå att det har varit en fördel för mig. Det låter kanske som ett absurd teater. Men Martinus menar att man ska tacka för alla motgångar inom dagen. Man ska tacka sina fiender, man ska tacka för allt obehag. Och det kan man ju göra om man ser, om det är bara en hjälp i min utveckling. Och så är det lite mer logiskt, man ska tacka för allt behagligt man har upplevt inom dagen. Och det menar Martinus också är mycket logisk och vetenskap. Men det är väldigt bra, alltså tankar av tacksamhet, det ger alltså bra hälsa. Och tankar av tacksamhet, det är ju på våglängd med den andliga världen. Och så blir det mycket enklare att somna in, när man liksom är på dessa tankar. Så det gäller om att undvika dessa mentala fängelsen. Och Martinus säger, när han talar om ett mental fängelse, så är det därför att man har vissa tankemönster, tankebanor som upprepas och upprepas. Och ni vet, Martinus talar också om att man kan göra talanger. Man kan få talangstjärnor, så vissa affärer försiggår nästan automatiskt. Jag skriver ju mycket vid computern, så jag har lärt mig det här 10-fingersystemet. Så i början så ska man tänka på, var sitter de där tangenterna. Men till slut så går fingrarna helt automatiska. För man har tränat en ny talang upp, man har fått en talangstjärna. Och de speciellt som är virtuos på klaver och sånt, fingrarna går ju helt automatiskt. En fantastisk talang. Men det är också lite tankväckande att man kan också få en talang för negativa tankar. Man kan få en talang för att upprepa felaktiga tankar. Och då kan de också gå lite automatiskt. Och det vill alltså säga att man kan ju faktiskt göra ett fängelse. Og de liksom, livet er ikke kul, livet er ikke herligt, livet er ikke skøjet. For det enda man tænker på, det er alt det, alle disse problem, som man har, alt hvad som er uretvist, alt hvad som er imod mig. Og det, sagde Martinus, det kan faktisk være mye farligt, for det går helt automatisk af sig selv, og då går man faktisk i en verd, som er et mental fængelse. Og i alle fald, det her mentale fængelse, den vibration, det er i det, at man er besviken og misnøjet og arg og ilsk og sådan. Så er man ikke på vågling med den andlige verden, og så kan det blive svårt at somne ind. Og iblandt så kanskje man somner ind, og så vågner man, og så somner man ind, og så vågner man. Altså, ligesom man kan altså have lidt af det, som man skulle kunne kalde mardrømmer. Martinus taler også om døden, at der findes den her skjertselden. Altså at, og Martinus siger, at det er faktisk det samme, altså når man har mordrømmer og har de her negative tankerne, når man skal sove, så det er faktisk et sorts skjertseld. Så man kan godt tale om skjertseld, når man sover, når man får mordrømmer og sådan. Men det er altså ens egne tanker, som har forårsaket dette. Så det er jo altså det bedste søvnmiddel, at man hver dag renser ud lidt i sit medvetende. Og ser det fra den positive side, og ser, at det er en hjælp i min udvikling, og jeg har ingen fiender. Alle af mine hjælper, de hjælper mig frem i udviklingen. Så kan man lære sig at få de rigtige tankerne, og så vil man udtække, at pludselig så somner man ind. Altså det, man tænker ikke på det, så det er altså meget vigtigt. Eller man kan se, at man kan få en stor hjælp af de kosmiske analyserne til at få positive tanker. Og det vil straks give en mye bedre søvn. Og når jeg så har det her med søvn, drømmer og døden, så er det for at lokke overhører til de der med drømmer. Det lukker så interessant, men jeg har ikke så mye at sige om drømmer. Så det er jo ligesom, når man skal give en gåve eller et paket, så slår man ind i mye fint papper og banderoler og alt sådan. Det ser mye vakkert ud. Så det er jo lige til falsk reklam, det her med drømmer i titlen. Ah, helt falsk er det jo ikke. Men saken er den, at Martinus skriver faktisk ikke så mye om drømmer. Og det stille, det Martinus skriver mest om drømmer, det er i andre band af livets bog. Martinus' hovedværk, det er livets bog i 7 band, og i band 2 skriver han om drømmer. Og der skriver han, at drømmer er en korsning mellem dagsmedvetende og natmedvetende. Det er en bastard, en iblandt en kaotisk blanding af saker fra dagsmedvetendet og fra natmedvetendet. Og han siger, iblandt så behøver man ikke at tænke så mye på det der med drømmerne, for det er en unaturlig og kaosagtig blanding af 2 verder, så det behøver man ikke. Men, siger Martinus, for forskeren er alt af interesse. Og Martinus mener, man kan gøre en videnskab på drømmetydning. Og han sagde vel ikke så mye om det, men då og då har han nævnt i det gamle Egypten, var det jo mye med drømmetydning og astrologi. Altså kanskje for 20, 40, 60 tusind år siden. Så Martinus mener altså, at det her med drømmer og astrologi, det har været en videnskab i det gamle Egypten. Men han mener ikke, at det der med astrologien i for sig hører fremtiden til. Men han medier, at man kan gøre en videnskab på dette. Man kan gøre en videnskab på drømmerne. Og det var vel også mye med Jung og Freud og sådan, som børjede at forske i det der med drømmerne, og det er mange, som har følt op på det. Og jeg tykker jo, det lille jeg har læst, at det virker mye overtygende. Så det er ikke så der, at Martinus overviser, at man skal beskæftige sig, arbejde med drømmerne. Det kan man gøre. Og i alle fald, så har jeg lært mig disse ord, at for forskeren er alt af interesse. Når jeg sidder på Martinus Center i Klint og læser Expressen eller Ekstrabladet eller Kalle Anka eller sådan, så kommer folk forbi og siger, herregud, en sådan høg foredragsholder, læser han sådan? Og så svarer jeg altid, ja, for forskeren er alt af interesse. Jeg går også ind og ser mye dårlige filmer og sådan. Jamen herregud, hvor kan du gå og se en sådan film? Jo, men for forskeren er alt af interesse. Even om mye, mye dårligt, er det også interessant at se, hvor dårligt kan det gøres, eller hvor er det for et medvetende, som ligger bagom det her? Men så Martinus medier, altså, det er altså ligesom ikke fusk eller sådan. Det kan virkelig gøres en videnskab med hele symbolsproget og sådan, og man kan få ud. Det, som jeg har forstået om den moderne drømtydning, det er altså dette, at alt, hvad jeg drømmer, er en bild af mig selv. Altså, om jeg nu drømmer om en gammel, ej mand, så er det derfor, at jeg har en sådan side i mit eget medvetende. Der jeg er ligesom ej og kanske militant. Det kan också vara att jag har en dröm där det finns en vänlig och snäll man och han gör så och så. Ja, men alltså, då är han också ett symbol på mig. Eller jag kanske drömmer om en hund som skäller eller sånt. Så skulle de säga, ja men alltså, då har du någon aggressiv sida där, därför att hunden, den är ett symbol på den och den sidan i ditt medvetande. Det tycker jag låter mycket vettigt. Så när det är en dröm, det spelar ingen roll vilka människor man drömmer om. Det är liksom den där människan, just, var är den människan för dig? Och det är en vänlig människa, eller det är en arg man, eller det är en auktoritär. Så oavsett om det är olika personer som är i drömmen, så är de alla en bild på vissa delar av mitt medvetande. Och det vill jag säga, om man vill veta vem är jag, vad innehåller jag, då kan man ju alltså se på vad drömmer jag om, vilka personer, vilka djur och vilka symboler är min dröm. Så säger det något om mig själv. Och det kan jag förstå, det är mycket intressant för folk som vill jobba med sitt eget medvetande, som vill jobba med på sin egen utveckling. Då finns det ju verkligen en källa till att man kan få mycket information ur sina drömmar, därför att man kan liksom plocka fram vissa sidor som man inte visste om, men som alltså omedvetet kommer fram. Så därför kan det ju vara mycket intressant. Martinus hörde också om en man som var så upptagen av drömmar. Och det var så den här mannen, han hade en penna och en block bredvid sängen. Och varje gång han vaknade på natten, så började han att skriva och skriva och skriva och skriva och skriva. Och så somnade han in, så vaknade han igen och så skrev och skrev och skrev han. Och så gjorde han över flera år. Men till slut började han faktiskt, den här mannen, som det berättas, att få sömnproblem. Och han började liksom att mixa ihop den andliga världen och den fysiska världen. Det gick alltså lite till överdrift, så han blev faktiskt lite förvirrad på slutet. Alltså om han var i den andliga eller den fysiska världen, som Martinus menar alltså heller inte, att man ska gå till överdrift med att plocka fram det. Det kanske var bättre, även om man vaknar mitt på natten, det kanske ändå var bättre att försöka att somna vidare, istället för att vakna upp och börja skriva. Men jag vet i alla fall att det finns två papperstycken i Martinus dödsbo. När Martinus döde, så såg man, vad finns det i alla dessa papper? Och det fanns två fall att han har skrivit ner en dröm han har haft. Så då tyckte Martinus, om han har haft en mycket klar och tydlig dröm, så tänkte han, jamen det måste det jo være en mening med. Og så tykte han jo, men om man har en mye stark og klar drøm, så finnes det vel en mening med det, og da kan man tage vare på drømmen, og da kan man jo skrive ned den. Så det har Martinus, altså, der findes eksempel på det, men generelt set så Martinus, det er ikke så vigtigt med drømmer, man behøver ikke at forske så mye i det. Derfor, at Martinus har en tolkning af livet, som påminner om tolkningen af drømmer, fordi når man nu ser en person, og personen beretter om sine drømmer, alt, hvad som man beretter om sine drømmer, det er mit universum. Altså min drøm, det er mit universum. Alt, hvad som findes i min drøm, det er et udtryk for mig selv. Altså man, da kan man sige, at drømmen er en spegelbild af mig selv. Uanset hvilke personer, som er i min drøm, da er drømmen en spegelbild på mig. Men det interessante er jo med Martinus' kosmologi. Omverden er en spegelbild på mig. Det er jo det, som er det overraskende med karmalogen. Alt hvad jeg oplever, det er mit eget, som kommer tilbaks. Og det er jo klart, at man har et hårdt øde, så siger man, at det stemmer ikke, det Martinus sagde. Så har jeg aldrig været. Så skulle jeg aldrig kunne have gjort. Det er jo ofte, når man har lidt svårt øde, men jeg tror, man får Jesus, trænge lidt dybere ind og forstå sig selv. Så det vil jo faktisk sige, at det er ingen skillnad på det sættet, man tolker drømmer på, og det sættet, som Martinus tolker livet på. Alt i livet er en spegelbild på dig selv. Og da siger Martinus, menneskeren, hun er just nu i djupriket, i den fysiske verden. Vi har en fysisk krop. Vi har vores dagsmedvetande på det fysiske planet. Det vil sige, vi lærer os mest på det fysiske planet, for her har vi vores sinne 100%. Jeg bruger anvender den her hjemførelsen med en skoleklasse. Om vi nu sitter i en skoleklasse, og der er en lærer, som underviser, så er der også lidt undervisning i klassen bredvid. Då hör man kanske lite, man kan uppsnappa lite av vad som först går i klassen bredvid, och man tycker det är ju otroligt. Tänk, jag kan lyssna på lite vad de säger där, och man lär sig lite av det om först går i rummet bredvid. Men jag kunde ju lära mig mycket, mycket mer om jag lyssnade på min egen lärare i mitt eget klassrum. Och det är det jag vill säga, vårt klassrum, det är den fysiska världen. Og det er jo klart, om altså, man jo ikke er medveten om, at den fysiske verden er min spegelbild. Da kan man jo drage ud mye information af drømmerne. Men man kan få utrolig mye information om sig selv. genom att se på omvärlden. Det är också den här brevbärare vits, alltså ibland när man får en räkning med brevbäraren, så blir man ju inte arg på brevbäraren. Man vet ju att han är inte orsak till att jag får en räkning. Det är därför jag själv har köpt något förra veckan när jag får den här räkningen. Så normaltvis så blir man inte arg på brevbäraren. Han är en budbringare. Men så är det faktiskt, vi ska se på alla våra medmänniskor som brevbärare. De är inte orsak till mina problem. De kommer bara med mitt eget tillbaka. De räkningar som jag får från andra, det är alltså mina egna som jag har skapat tidigare. Så det är också intressant att man borde se på de andra som brevbärare och inte som fiende, men som hjälpare. Och det är något som Martinus han börjar faktiskt nästan på direkten i Livets bok. I sitt huvudverk Livets bok finns det en fantastisk förtal. Förtalet är väl på 20 sidor, men jag tycker det är otroligt oerhört intressant. Det är nästan hela kosmologin koncentrerat på 20 sidor. Och där talar han ju om att det viktigaste för människorna, det är att lära sig förstå livets direkte tal. Han talar om att gudomen har en hel personlig korrespondens till var enskilda individ. Så livets skola är nästan bättre än den andra skolan, för där är ju syge barn på samma ålder som får samma undervisning. Men i livet får vi sär undervisning. Alltså allt vad vi upplever, det är en personlig direkte undervisning från universum eller från livet, eller som alltså säger från gudomen. Och det är en fantastisk tanke. Alltså allt vad jag upplever i mitt liv, det är serverat för mig. Och det är väldigt viktigt att förstå, vad vill livet säga med det här? Alltså då kanske jag är chef eller direktör, då ger någon annan sparken, och då kanske jag någon gång själv får sparken, eller jag har skällt på någon annan och det blir skällt på mig själv och sånt. Alltså, så Martinus menar att det är verkligen viktigt att lära sig att förstå meningen med allt vad som händer. Och några förstår livets direkte tal, och andra förstår den inte. Martinus använder ofta exemplet med en bok. En bok, den är ju tryckt med svarta typer på vitt papper. Om det nu finns en människa som är analfabet, och det finns en person som kan läsa, och de tittar på en sån sida, vad ser de? De ser exakt detsamma. Om de har normal syn båda två, så ser de ju de samma svarta fläckarna på pappret. Men den som är analfabet ser inte någon mening alls. Liksom om jag nu skulle se en arabisk text där, eller en japansk eller kinesisk. Jag förstår absolut intet, men jag kan ju se skrifttecknen, lika väl som en kines. Men jag kan ju inte förstå innehållet. Så då menar Martinus, det finns vissa människor, de är analfabetade emot livets direkte tal. Alltså det finns människor, de fattar inte att livet tal. Någon betraktar ju livet som ett absurd teater. Det var ju faktiskt intressant med de franska existentialisterna. Om vi endast lever ett liv, då får man också säga, då är allt orättvist, det har ingen mening, då är livet absolut ett absurd teater. Det som gör att det är mening i allting, det är faktiskt att vi är eviga varelser. När allt kan se det i evighetsperspektiv, så ser man först där att det finns en orsak och en mening och en plan och en idé. Så det är ju faktiskt reinkarnationen och evighetstänkningen som gör att allt i varje dag får en mening. Men om man inte har evigheten och reinkarnationen med, så finns det så mycket som är totalt meningslöst. Och det kan man säga, de var mycket logiska, dessa existentialister, Sartre, UNESCO, jag vet inte, det är teater, vi väntar på Godot och sådant. Där visar de på ett konstnärligt sätt, hvor är konsekvensen av ett sådant livssyn? Och konsekvensen är att det allt är totalt absurd, det är totalt meningslöst. Och det är ju en logisk konsekvens av det andra, men det är ju mycket, det är faktiskt också mycket negativt tänkande. Då kommer man faktiskt också att förlora i livslust och livsmod och livskraft, för det blir så meningslöst. Så därför är det alltså viktigt att generellt sett, att man börjar förstå, att det är en mening med livet, och livet talar till mig. Och därför kan man faktiskt säga att Martinus huvudverk, Livets bog i sju band, det är faktiskt en grammatik i livets språk. Om jag skulle lära mig kinesiska, så ska jag väl ha en kinesisk ordbok och kinesisk grammatik. Och där kan man säga, då kan jag ha en chans för att lära mig kinesiska. Men om man vill förstå, vad det livet säger mig, då kan man alltså läsa livets bok. Så jag skulle ju vilja säga, att om man verkligen är materialist, då är man analfabet över för livets språk. Man tror att allt vad man upplever, det är slumpmässigt. Det är inget av det som jag upplever som har en personlig mening för mig. Så det bliver et helt andet livssyn, når man bør ikke bare se det, som hænder i ytre verden, som ytre saker, som hænder uden noget syfte, uden noget mening. Det bliver helt anderledes, når man bør se, det er et syfte, det er en mening med alt, hvor jeg oplever. Så på det her sæt kan man også sige, at du kan bedre tillåte mig lidt at bagatellisere betydningen af drømmerne. For det er ligesom, at man forsøger at plukke frem, man fisker lidt, man prøver at tage noget frem for natmedvetandet og drage over i dagsmedvetandet. Det er muligt at gøre det, og det kan være meget interessant, at man kan gøre videnskab på det. Men egentlig er det ikke nødvendigt at forsøge at plukke ud material fra natmedvetandet. Man kan også gøre det gennem hypnose og regression og sådan. Men Martinus rekommenderer ikke det, fordi det findes også visse risker ved det. Det er faktisk meget enklere at lytte på undervisning i mit eget klasserum. Og mit klasserum, det er altså den fysiske verden. Men principielt kan man sige, at man skal tolke drømmerne og livets direkte tal på det samme sæt. Det universum, som jeg lever i, er en spiegelbild på mig selv. Og mine drømmer, det er mit eget universum, det er også en spiegelbild på mig selv. Og jeg kan til skyld nævne det i samband med søvnen, at Martinus har jo også forklaret, at om det bliver mye for uro i kroppen og sådan, så sover man jo ikke så bra. Og det er altså også, om man røger mye for nikotin og alkohol og sådan, det bliver også en vis uro i kroppen. Og der findes et foredrag, der Martinus har sagt, om man bliver mye berusat. Du kan se, at man somner ind med det samme. Men for virkelig at komme ind i de højere andlige verdener, kommer der visse skytsengler, som bortsuggererer de negative tendenserne og hjælper ind i de andlige verdener. Om ni har hørt om den her nær døden oplevelse. De fleste de går igennem en tunnel, og så kommer der skytsengel, som hjælper dem. Og det siger Martinus også. Der kommer skytsengler, som hjælper os, når vi dør. Og han siger også, at lejonet og lammet, de går bredvid hverandre i paradiset. Det er inget fiendskab i paradiset. Og så siger Martinus, at disse skytsengler, de kan bortsuggerere eller forlorme de negative tendenserne. De bliver ligesom nærfrysende, eller de bliver inaktiverede. Så det er ligesom endast findes de gode siderne, når man dør. Så derfor behøves det altså, hver gang man dør, men faktisk også hver gang man somner ind, skal der også være skytsengler, som kan forlorme de dårlige siderne og hjælpe ind i paradiset. Og da sagde Martinus i det der før, der var ganske interessant, om man har drukket for mye, da kan man ikke komme i kontakt med skytsenglerne. Og, altså even om man sover mye hårdt i børjen, når man har drukket supet og drukket ned sig, då kommer man ikke ind i de højere andlige verdener, hvilket betyder, at man får ikke så mye semester, man får ikke opladet livskraftsbatterierne, og ofte, eller som Martinus sagde, han antyder faktisk også, at noget af det der huvudværk, man får af at drikke og sånt, også hænger tilsammen med, at nervesystemet faktisk ikke bliver repareret på samme sæt. Derfor skytsenglerne kan ikke komme i kontakt med mig og komme ind på de højere andlige verdener. Nu er det nok kanskje ikke så farligt, men endda kan man kanskje også nævne kaffe og svart te. At det er heller ikke bra for søvnen, og det er altså også at forstørre sit søvntalang lidt grann. Det findes jo gamle mennesker, som siger, om jeg måste drikke kaffe, før jeg går og lægger mig, anders kan jeg ikke sove. Men det kan jo have blivet en sådan vana og sådan, og jeg tror, even om folk klarer over at sove, even om de drikker kaffe hver dag, jeg tror endda, jeg skulle våge påståndet, at søvnen er ikke af så bra kvalitet, som den kunne have været. Og ja, det nu kan jeg nemlig samme Søren Grint, jeg tror det er 20 eller 25 år siden, han så, han havde 3 søvnbefremjende åtgjerder, og dem kommer jeg i håb. Og ja, det er fordi, jeg sover jo ikke altid selv så mye, som jeg gerne ville, så derfor har jeg taget fasta på det her. Og de 3 søvnbefremjende åtgjerder, det første, eller en af de 3, det er jo, at man helt skulle slutte med kaffe og svart te. At då bliver altså søvnen af en mye bedre kvalitet, og det er mye enklere at somne ind. Og det andre, det var, at man skulle klive op første gangen man vågner på morgenen. Jeg tænkte, det er en katastrofe. Hvor nu man vågner klokken 5? Men då kanskje man endda skulle klive op, for det kan jo være, at man sover bedre næste nat, og at man då ikke vågner så tidigt. Så det skulle altså også være bra, så at sige, ikke at somne om, men at man virkelig kliver op, når man vågner. Og det bliver også kanskje en bedre talang for at somne ind med det samme, når man går og lægger sig. Og det tredje, det var jo altså motion. at man skal arbejde og anvende sin krop og sådan. Så det tror jeg også ligger mye i det, der kommer man. Og det er jo også klart, at om man er fysisk trøt, der får man også behov af fysisk hvile. Der får man altså også en bedre søvn og en bedre hvile.
Hvad
har du sagt om dagen? Om man sømner om dagen?
Ja, under dagen.
Under dagen, ja. Jeg ved det altså, på et sæt kan man sige, at Martinus, han på det sæt med at somne på alle mulige tider af dagen, var kanskje ikke noget førebild, eller det gør kanskje ikke så mye. Men jeg har læst noget af en mand, som har skrevet en dagbog, han hedder Alf Lundbæk. Han var tilsammens med Martinus fra 1907 til 1930, og det var der, Martinus var omkring 40 år gammel. Og der beretter han for Alf Lundbæk, han har begyndt at skrive på livets bog, og så kommer han underfund med, om Martinus sov til klokken 8 på morgenen, så fungerede hans hjerne ikke så bra. Men om han klev op klokken 4 på morgenen, så tykte Martinus, så fungerede hans hjerne lidt bedre. Så da kunne han bedre skrive kosmisk analyse. Så Martinus, han stod altså klev op klokken 4 på morgenen. Han så også, når man levede i en sådan stor by som København, der var en renere andlig atmosfære, før folk stod op. Det var noget andet, når affærsverdenen vågnede op, og der var det mye mere, at man skulle have grisker, man skulle kæmpe, og han kunne ligesom kende, at atmosfæren blev helt anderledes. Så det var også en anden effekt af, han jobbede gerne på morgenen og stod op klokken 4. Så iblandt, så sluttede han at skrive, når klokken blev 12. Så han gjorde en dags arbejde, så kunne han fotografere og rite symboler og prate med venner og tage det så der. Men så er det altså det, at Martinus, det er vel det, som man i dag kalder for mikrosøvn. Altså Martinus, han somnede rent vældig ofte inden loppet af dagen. Altså om de så, Martinus, kom nu skal vi gå på bio. Om det var lidt tråkigt, det som var på filmen, så somnede han ind. Det kunne også hente iblandt, om den havde noget samtale og sådan. Så blev det ikke sagt så mye, det er så interessant. Så somnede der Martinus. Så altså, han kunne sitte op og sove. Og jeg tror, det hænger lige til sammen med det, om man endda sover 4 timer. Da tror jeg, at det bliver lige mere med mikrosøvnen. Så det er i alle fald et system, som Martinus har praktiseret. At han sov vældig lite, men altså, jeg ved, han der Alf Lundbæk, som var Martinus, dem skulle på foredragsrejse til Jylland, og han var lidt yngre end Martinus. Så Martinus, kan vi ikke tage en lille portstøn, kan vi ikke gå en sving på stående, sådan, så Martinus, han låser mye sent. Det er ikke noget med, at Martinus låser før midnat, det gjorde han aldrig. Eller han gik i seng mye sent og stod op. Rolf Elving, som har boet hos Martinus, han berettede jo også, at når Rolf, han var en ung mand, når han var trøt, så Martinus, kan vi ikke tage en kop te og prate lidt og sådan. Så even som gammel, altså, så lå Martinus altså sent, han stod vældig ofte tidligt på morgenen, men jeg tror, han har kompenseret lidt for det gennem sin mikrosøvn. Altså, om det var lidt tråkigt, eller lidt lugnt, eller sådan, så fik han sådan en lille, eller på svensk hedder tøp lyver. Han fik sådan en liten lyver, så han er vel ikke, han er ikke tålet imod det, så det tror jeg, det skal man vel gøre, når man kender sig lidt trødt. Jeg tror i alle fald, om man er søvnig, det bedste man kan gøre, det er jo at sove. Det er altså tage chancen at sove. Jo. Jo, men det er, om det var nogen i publikum, som skal sove, så synes jeg, det er jo nogen, som har fattet, hvad jeg siger. Martinus har jo også holdt et foredrag nogle gange i Varnhem, der han berettede om, at første gang han forklarede symbolerne for Gerner Larsson, så somnede der Gerner. Når Martinus havde forklaret 3, 4, 5 symboler, så somnede der Gerner ind. Og det tykte han jo, Gerner Larsson, det var mye pinsamt. Men det forstod Martinus næse om, Martinus. Det er derfor, at når du skal forstå disse symboler, disse forklaringer, så skal du anvende nye centre i hjernen, og det er mye anstrengende, for du er ikke vant ved at anvende disse centre i hjernen, så derfor er det mye naturligt, at du somner, når jeg forklarer dette. Og så når jeg holder før, så tænker jeg, at de kanskje sover, derfor det er tråkigt. Nej, så tænker jeg ligesom, nej, nu har de begyndt at arbejde med sine nye hjerncentre. Mit foredrag, det er jättebra. Så nu arbejder jeg, så jeg bliver altid glad, når folk sidder og sover lidt på mine fødder. Og specielt om jeg prater om sømnen og hvor vigtigt det er, man sover, så bliver jeg jätteglad, om folk tager sig en liten lyd her under fødder. Så det er bare inspiration for mig. Men, så jeg tror, at jeg tror ikke, at jeg skal sige så, eller forsøge at sige mere om drømmerne, men så er det jo altså det her med døden, at det er altså mye i slægt med sømnen. Og det er mye positivt, Martinus siger, at man kan lære sig at dø på ret sæt, gennem at øve sig i at sove på ret sæt. Og altså, hører Martinus prate om døden, så får man næsten lyst med at dø. Altså, Martinus han sagde, det er skønt at dø, det er herligt at dø, det er underbart at dø. Specielt om man er mye gammel, og specielt om man er syg. Det er så en sådan befrielse at slippe en sådan tung krop, og han prater om det næsten ligesom på våren, når man slænger dem vinterklæderne, de tunge støvlerne og overrockerne og sådan. Altså, man tykker, det er en stor letnat, og det er en jættestor letnat at dø. Og specielt altså, som sagt, om man er gammel, og kroppen den er ydslidt og sådan, eller man er syg. Det er en sådan befrielse. Martinus siger, om menneskerne virkelig vidste, hvor underbart det på det andlige plan, så skulle de jo selvmord på direkten. Men det ved vi som tyder er ikke. Og Martinus rekommenderer absolut ikke, at man gør selvmord. Og der sagde Martinus jo då, at vi oplever den ytre verden gennem de fem fysiske sinnen. Og når man dør, så falder de fem fysiske sinnen bort, og så falder den ytre verden bort. Før var tankerne den indre verden, men når vi då dør, så bliver tankerne den ytre verden. Vi kommer altså leve i en tankeverden. Men det, som er den største overraskning ved døden, det er den største overraskning, når man dør, det er, at man lever. Det er det første, man oplever efter døden, det er, at man lever. Og Martinus siger faktisk, at man har præcis de samme tankerne efter døden, som man havde før døden. Og der findes jo mange berettelser om soldater, som er i krig. De er i skyttegraven eller sådan, og så skal de angribe fienden, og de kliver op, og de stormer mod fienden, og de bliver nedskytende. Men det fatter de ikke. Så på det andlige plan, de som var lidt psykisk begåvede, de kunne da se, at de fortsatte attacken på det andlige plan, de fortsatte angrebet. De vidste ikke om, at de havde dødt. Og det skriver Martinus også lidt om i den her i den der artiklen, Genom dødens port. Og det er en mykke liten bog på svensker. Genom dødens port. Mykke tunn liten bog. Og der skriver han, du forsøger skytsenglerne at hjælpe dem til at forstå, at de har dødt. Og då kan de i tankeverden gøre noget feltlasaret, eller noget hospital, eller med røde kors og sådan. Og når de kommer derop, så tænker de, hvad hænder? Er der nogen, som har blivet syg? Eller, og då kan de ligesom børge at få dem ind på de der tankerne, og de kan ligesom hjælpe dem til at forstå, at de faktisk har dødt. Specielt også, om man dør i en bilulykke, eller en motorcykelulykke, så man fatter faktisk ikke, at man har dødt. Og då siger Martinus ofte, at då kan man upprepa situationen. Jeg svingte om hörnan og sørte over broen, og så fatter man ikke, hvad der er forstået, hvad som er hent. Altså, der tager ligesom slut. Så går man i tankerne tilbage, jeg sørte om hörnan og over bryggen, og det kan man upprepa, og nogle gange kan det også blive et mentalt fængelse. Så til slut, så kan de, som er psykisk begåvede, se, at her har der hentet nogle ulykker. For disse tanker, som bliver upprepet, de gør noget sorts elektrisk magnetisk felt, som findes der ulykken har først er kommet. Så der kan man også upprepe sådanne tanker. Så man kan sige, at det er lidt ulykkeligt at dø i før tider ved ulykker for tidligt, for man er ikke forberedt på at dø. Og der er det jo så ofte, jo mere uforberedt man er på at dø, jo mere upreber man de samme tankerne, som man havde før døden. Og i den her boken, Genom dødens port, beretter Martinus om, det er uproblematisk at dø som barn. For barnen, de er jo mere naturtilstand, og når de dør, så findes det skytsengler, som er pædagoger og eventyrsfortællere og sånt. Og barnen, de lever jo lidt i en eventyrets verd. Så det er mye enkelt for skytsengler at hjælpe barn, som har dødt for tidigt. Så det er ikke så problematisk for barnen at dø. Og der siger han, det er lidt værre, når man dør, når man er ung. Og det kan jo være som soldat, eller en motorcykelulykke, eller bilulykke. Der er mange mennesker, som dør 16, 17, 18, 19, 20 år og sådan. Og det bliver altså en stor overraskning, og det kan altså være besværligt. De har jo lust med livet, og de må jo ikke klare til at skal have semester på det andet. Livet skal være en fest, og livet skal være interessant, og jeg skal have succes, og de har jo lust med livet. Og pludselig så bliver de bortplukket, så det kan give visse problem. Men det værste er altså, ikke om man dør i en ulykke, det kan give visse problem. Det værste er jo, om man dør i selvmord. For då har man altså i lang tid før selvmordet gået i et mentalt fængelse. Man har visse tankemønster. Man har mistet lusten, og det er de andre, som har fel, og man kan upprepe. Men altså, om man har upprepet visse tankemønster i åretal, då kan de ikke forsvinde sig der. Og det vil også sige, at man gør selvmord, når man har sådan et tankemønster. Då fortsætter tankemønsteren. De kan også fortsætte flere år på det andlige planet, før det tager slut. Og det sagde Martinus, det er sådan en sorts skærtselds oplevelse. Det findes ikke noget rigtigt helvede, der djævelen kommer med svovel og prikker til en og alt sådan det. Men altså, man kan komme i en ubehageligt situation efter døden, men det er altså, det er helt analog med disse tanker, som man har haft. Så sagde Martinus, man kan også dø i sin manddom, altså man har kanskje en stor firma, eller man er i sin livshøjde og sådan. Og der skiller han lidt på, om man har været meget egoistisk, eller om man har været meget kærleksfuldt. En menneske, som dør, som er meget kærleksfuldt og vil hjælpe andre og sådan, har faktisk meget lettere ved at øve på det andlige planet, og meget lettere ved at orientere sig. Man er meget mere på vågling med skytsenglerne og hele kærleksatmosfæren, som er på det andlige planet. Så even om man skulle dø lidt tidligere, så bliver det meget enklere at dø, om man er førvæk og indstillet på human arbejde og hjælpe på andre. Men om det, som man har været mest interesseret i det hele livet, det er at få profit, få affære, altså gøre bra affære, det ender man er interesseret i, det er, hør, kan jeg også tjene flere penge og sådan. Det er jo lidt mere egoistisk, lidt mere jurisk, og man er indstillet på den der kampen, som er i businessverdenen og sådan. Så fortsætter man også i disse tanker, efter man har dødt. Og Martinus siger, man kan også gøre sig visse næsten mentale fængelsen. For så fortsætter man med at gøre affære og gøre fortjenester, og man kan til og med også gå rundt som et spøk, eller ikke som et spøk, men altså som en ande i sit gamle firma og sådan, men man kan ligesom ikke prate med folk, og iblandt siger Martinus, du kommer jo også ligesom være ret, og hør, skal min affære nu komme, og kommer den at give forlust, og kommer den at gå bankrot, og der kan komme mange negative tanker og sådan, så det kan være lidt besværligt at dø, om man har for mange negative tanker. Og specielt kan det også være besværligt at dø, om man har fysiske lastet. Altså om man er narkoman eller alkoholik eller har sådan et fysiske behov, så når man dog dør på det andlige plan, man kan godt forestille sig på det andlige plan, at man får at drikke en stor stark øl eller sådan, men det har ikke det samme værk som på det fysiske plan, eller man kan tage sig en røg eller sådan, men det værker ikke på samme sæt på det andlige plan. Og man skulle gerne ville tilbage til det fysiske plan og få sin øl og sine cigaretter og sådan, men det kan man ikke få, for man har jo dødt. Men da kan man faktisk sende sig ind i nærheden af mennesker, som røger og drikker. Og da er man altså, da kan man begynde at knytte sig til fysiske varelser, man kan faktisk forsøge at besætte dem. Og det er jo meget ulykkeligt for dem, som skal blive besatte. I Danmark har der været en lang serie på tv, som hedder Andernes Magt, og jeg tror, den har været skikket sendt på svensk tv. Og det var jo også et eksempel på folk, som selv var lidt alkoholiserede. Eller om de gik ind i en periode, der de drak ekstra mye, så fik de et problem. For der var der nogen afdøde andre, som holdt sig til dem, og så fik de problem, derfor den der anden, de ville have den der nytningen af alkohol, og da kunne de der jo drive ud anden, eller prate med anden, og få den der anden at gå bort. Men, og Martinus har også selv oplevet eksempel med mennesker, som, altså det kan være seksualgalninger, altså mennesker, som har seksuelle perversiteter og sådan, at de også forsøger sig at komme og besætte en menneske, og altså få seksuelle oplevelser på det fysiske planet, even om de er på det andlige planet. Så det er også lidt, hvad det er, kydsligt, rysligt, altså lidt ubehageligt, altså at der findes ligesom, at man kan komme lige til kontakt. Så Martinus sagde jo også her på det fysiske planet, det gælder at være herre i sit eget hus. Og derfor varner Martinus også mod hypnose og trance og for mye meditation og pendulering og sådan, altså at man ligesom selv åbner sig. Og man kan jo også blive mye destabiliseret af alkohol og droger, som der åbner sig for den andlige verden. Så det er mye risikabelt. Der er det større risk. Men om man er naturlig, frisk og sund og i balance og harmoni, så findes der ingen risk, at man kan blive besat af andre. Så kan dem ikke tage sig ind. Så han sagde faktisk det, at man bør uskyldigt med pendulering og sådan. Der inviterer man faktisk andrene ind for at få lidt mere magt. Og han sagde også med automatskrift og sådan. Hvor man praktiserer det for længe, så får de mere og mere magt. Og det kan være det med snelle i starten, men så senere så kommer det faktisk til nogen sorts besættelse, der man kan blive helt tokig over, at man gradvis har inviteret ind de der andrene mere og mere. Så man kan sige generelt, om man har sin interesse på det fysiske planet, og man er meget materialistisk, och vill ha mycket pengar och materiella saker, eller om man har materiella laster och materiella perversiteter och sånt, det är lite olyckligt, för då fattar man inte att man har gått över på det andliga planet. Man skulle ju hellre säga, härligt, nu är vi klar med den fysiska världen, låt mig komma in i paradiset, att man liksom är inställd på att komma framåt och uppleva den andliga världen istället för att söka tillbaks. Och därför talar Martinus om mellantillståndet. Och vid mellantillståndet förstås, man har dött, kroppen har dött, men hela tankarna, alla tankarna och medvetandet är kvar på det fysiska planet. Så är man ju i ett mellantillstånd. Man är på det andliga planet, men tankarna är på det fysiska planet. Och då är det ju först när man helt lämnar mellantillstånd att man går in i de riktiga andliga världarna. Då säger han också, det finns också en paradiszon. Till exempel talar man ju om att indianerna, de drömde om att komma till de eviga jaktmarkerna. Att det skulle finnas massa av bison också. Eller det kan också vara djuren, de drömmer om att det ska vara mycket mat. Han säger också, det kan också vara om det är människor som har levt i en storstad hela livet. Och det gamla äktepar, så dör de och så drömmer de. Hela livet drömmer om, jag skulle gärna vilja ha ett litet hus på landet med stockverk och rosor och sånt. Så sen, det kan de uppleva där på det andliga planet. Man kanske gärna skulle ha ville leva i Alperna i Schweiz med gröna berg och små hus och sånt. Sånt kan man också få uppleva på det andliga planet. Och det är så det man kan säga, det är ju så en fysisk paradiszon. Alltså man kan få uppleva något mycket paradisiskt. Men det som för mig är paradisiskt, det är något som är förknippat med den fysiska världen. Så det vill säga att även om jag är på det andliga planet, är jag fortfarande lite i mellantillståndet. För alla paradisföreställningar rör sig om något fysiskt. Men när man då är klar med mellantillståndet, båda skärselzonen och paradiszonen, då går man in i nya andliga världar. Det vill säga, då kan man liksom, så blir man turist, så kommer man ut och ser, alltså en helt ny, en ny värld öppnar sig för mig, man får, kan så att säga uppleva nya saker i den andliga världen. Och man kan också möta vänner och familje från tidigare liv och också från detta livet och sånt. Ja, det är också intressant det genom och det finns så mycket att säga där om de andliga världarna. Jag tror inte det ska gå så mycket i detalj, men att Martinus talar då om att man passerar olika andliga världar och man passerar det riktiga människoriket som är mycket baserat på kärlek, som också är mycket baserat på att hjälpa. Och det vill säga att då kan man, när man är där i det där planet, det motsvarar det riktiga människoriket, då kan man vara mycket intresserad i att hjälpa som skyddsängel. Och Martinus nämner ofta om det är en mamma som dör från sina tre barn, då vill hon ju bli skyddsängel för sina barn. Martinus sa i någon frågestund, man kan inte lära sig på någon skyddsängelskola och bli skyddsängel. Det är man av kärleksband. Om man har kärlek till sina barn, då blir man automatiskt skyddsängel för sina barn. Men säger han, det är begränsat hur många år en mamma kan vara skyddsängel för sina barn. Dels så blir de ju äldre, men hon ska ju ändå också igenom paradiset för att få laddat upp sina livskraftsbatterier, så hon ska ju också fortsätta i sin utveckling. Men det kan också vara den gode vän som har dött, som så vill vara skyddsängel för sin vän på det fysikaliska planet. Så det är också mycket vackert, tycker jag. Att det är vissa kärleksband som gör att när man kommer över på det andliga planet. Och så är man ju fortfarande också lite knutet till det fysiska planet. Där kan man vara skyddsängel. Men efter ett visst årtal så släpper det. Och så får man gå in under de där högre andliga världarna. Och då pratar Martinus ju mycket om visdomsriket. Och det är ett andligt tillvaroplan där intelligensen kulminerar. Och det är också lite intressant när jag har sysslat så mycket med det här med Darwin och intelligent design. Att Martinus, han skriver faktiskt detaljerat om det här intelligenta designet. Och det först går i visdomsriket, där intelligensenergin kulminerar. Och det finns också vissa författare på det fysiska planet, som tack vare nära döden upplevelse faktiskt har varit på visit i dessa andliga tillvaroplan. Jag läste en engelsk bok som heter Back from Tomorrow, och den översattes til dansk, sikkert också till svenska. Jeg har glömt forfatterens namn. Men jeg mener, han var militærlæger eller militærpræst eller hvad, en amerikan. Men han har altså givet beskrivning om, hur de som har gjort selvmord, hur de oplever det, og de som har de her fysiske paradisforestillinger, og de som er skyddsengler. Og han har tydeligen også fået titter ind i visdomsriket. Hans beskrivninger motsvarer mye det, som Martinus skriver. Han siger, at visdomsriket, det er universums opfinderkontor, arkitektkontor, modelværkstad, og det er jo sådan, som Martinus beskriver det, hører man. Men han siger også, man kan også arbejde med mod, med fine kjoler, hatter og sådan. Sådan kan man også gøre i visdomsriket, men han siger, det tilhører de lægre planen. Og det er jo så klart, om det er mennesker her på jorden, som faktisk er store kreatører og mye kreative og sådan, da kan de faktisk i sine kreationer få inspirationer fra visdomsriket. For en væsen der, som arbejder med mod. Men der ser Martinus i de højere sfærerne af visdomsriket. Der jobber man jo faktisk med at gøre nye organismetyper. Der gør man nye organismer, nye organer, nye celltyper. Det er mye inspirerende. Når vi dog er døde, så beror det på, hvor mye intelligens har vi. Jo mere intelligens man har, jo mere fatter man af, hvad de gør i den der verden, og jo mere lust har man til at være i den der verden. Så der findes lidt hop for materialister, som ikke er andligt indstillet, og som ikke tror på Gud og nogen andlig verden. De kan faktisk roe sig ganske mye i visdomsriget. Riket. For de har faktisk udviklet ganske mye intelligens. Der kan de jobbe med teknik og opfindinger, og der kan de se løsningerne, og de kan se, hvor de indfører det, de arbejder med det, så det er mye herligt at være der i visdomsriket. Og der taler Martinus også om en guddommelig vært, som er det højeste af alle tilværelsesplan. Og det beror også lidt på, hvor mye kærlighed man selv har, og specielt hvor mye intuition man har, hvor længe man kan stande i den guddommelige verden. Jorden går jo ganske snart igennem de højere andlige verdener. Om ni har noget kunstmuseum her, og man dog skikker ind en hønd på kunstmuseet, så springer dem jo straks igennem kunstmuseet. Det går, men om det nu er en kulturel person, som har mye interesse for kunst, så kan de jo og nyde af målinger. Då tager det lang tid at tage sig igennem. Det beror altså lidt på ens begåvning, hvor lang tid det tager at gå igennem den her kunstvært. Og så er det altså også de andlige værterne. En menneske, som har mye intelligens, kan stande længere i visdomsriket. Og har man mye lidt intelligens, så går man snabbt igennem visdomsriket. Og har man mye lidt intuition, går man snabbt igennem den guddommelige verden. Men har man lidt mere intuition, så kan man stande længere i den guddommelige verden. Så det kan være en liten tendens til, jo flere andlige formåger man har, jo længere tid kan man stande i de højere andlige verdener. Men indianer og naturmennesker og sådan, de går jo snabbere igennem de højere andlige verdener. Og til slut går man ind i det, Martinus kalder for salighedsriket. Salighedsriket. Og der får man mindes alt, hvad man har gjort i sidste livet og de tidligere livet. Men også nær det med nær dødsoplevelse, der er det jo en skytsengel, som kommer på direkten. Og så behandler man det liv, som man har haft. Altså så ligesom livet passerer revyer, til sammen med sin skytsengel, så går man igennem alle detaljer i livet. Så man får jo en bearbejdning af sit liv i børjen af ubeholdet i den andlige verden. Men det er også der, det slutter. Så som, i kraft af minnet, så mindes man alt, hvad man har oplevet i det før dette liv, men også 3-4 liv tilbage og sådan der. Og da ser man så ligesom klarere, hvad det er, som man skal opleve i dem kommende liv. Og det kan også være så, at man har bestemt sig for at blive mere ødmyg eller mere kærlighedsfuld, og må få lidt af smertsomme oplevelse i næste inkarnation. Men det går man med på, når man kan se syftet og meningen, at jeg behøver at lære det for at blive mere ødmyg og særligsfuld, så kan man gå med på det. Og der så Martinus også i et før år, det er veldig vigtigt, at man sover godt. For om man har et mye svårt øde, så kan man blive deprimeret og trødt og læsen. Men når man sover veldig godt, så kan man komme i kontakt med de samme energierne, som var, når man var mellem to fysiske liv. Så kan man altså blive uppikket, og man kan få kraft og lust at stå igennem med sine problemer. For man kommer i kontakt med planen og syftet med de her svårigheder og sådan. Og resultatet bliver jo, at man bliver mere udviklet, og man bliver mere kærlighedsfuld. Så det er også en liten detalje om søvnen, at man kan faktisk altså få trøst og livskraft og livsmod, genom at man kommer i kontakt med den højere kraften. Og det er jo klart, om du søvnen bliver mye dårlig, og man røger for mye og syber for mye og kanskje drikker for mye kaffe og har besymme og sådan, så får man ikke kontakt med dem der højere. Og så får man ikke så mye kraft at stå imod med sine problemer. Og man der får lavere livskraft, så bliver små problemer store problemer. Og så bliver det ligesom en ond cirkel. Så derfor gælder det virkelig at tage vare. Men i slutet af sårlighedsriket, der har man blivet mæt på semester og mæt på den her interaktivitet. Og der har man lust at komme tilbage. Martinus sagde, det er ingen af os, som dør med alle ønskninger og længterne opfyldte. Men, even om vi har haft en paradisisk tilstand, så vil vi gerne tilbage til den fysiske verden, for det findes visse ønskninger, som ikke kan opfyldes i den andlige verden. De kan endast opfyldes i den fysiske verden. Og meningen Man kan säga att det är lusten som driver verket. Alltså, alla önskningar längtan går i uppfyllelse i livet. Därför vi har ju ett evigt liv. Och det tycker jag så positivt och härligt med Martinus världsbild. Alla önskningar blir uppfyllda. Det enda problemet det är tålamod. Jag vill ha dem uppfyllda nu och i detta livet. Men det är alltså det att ouppfyllda önskningar och längtan. Det är ju alltså de små trådarna som förknippar det ena livet med det andra. Så när man då har kommit till slutet av sårlighetsriket, då har man verkligen fått laddat upp batterier, när man har lust med att komma ner och uppleva det som kan ge en tillfredsställelse. Att om man är hungrig och får mat, det är ju en njutning att få mat när man är hungrig. Och när man längtar efter en sak, så är det en njutning att uppfylla sina önskningar och längtan. Så det är ju mycket positivt. Så nu ska jag bara sluta av föredrag med att igen referera till genom dödens port. Och det säger Martinus ju, alltså det bästa det är att dö av ålderdom. Och livet har ju också en cyklus, alltså man är ung och man önskar, man är i sin höjd och man höster frukt, skördar frukten av sitt arbete och sånt. Men till slut så blir man lite, så kan man inte gå upp för trappan och så kan man inte får man inte körkort och sånt. Så sätter man det lite mer i fåtöljen och stolen. Men det är hälsosamt liksom att få tid med att smälta livet. Vi har så mycket att göra, vi har så bråttom. Vi har inte tid med liksom att smälta allt det som vi har upplevt. Och det är en mycket hälsosam process att liksom smälta hela livet och tänka det igenom. Så det är alltså en stor fördel faktiskt. Att bli gammal och få hela livet analyserat och satt på plats. Och det är också ett ställe, jag tror det är i Livets bok, band 4, Martinus skriver om hur bra det är med reinkarnationen. För då har man också möjlighet att ännu en gång att uppleva en sorglig ålderdom. De flesta de är rädda, jag kanske blir sjuk och jag blir invalid när jag blir gammal. De är många som de är rädda för att bli gamla. Och därför tycker jag det är så härligt att Martinus skriver i Livets bok. Det är gott, det är bra med reinkarnationen. För så har man möjlighet att få en ny sorglig ålderdom. Så det är ser jo mycket positivt. Och då är det då att liksom man kan tänka igenom allt vad jag har upplevt inom dagen och vara tacksam för alla motgångar och tacksam för alla medgångar, så är det alltså också höjden när man har blivit gammal att man är tacksam för allt vad man har fått uppleva. Och kanske när man får ett perspektiv på det och smält det hela, då kanske rent av man kan också av hjärtat vara tacksam för alla motgångar. Det lärde mig det. Det fick jag att förstå. Och det är ju alltså ett fantastiskt utgångsläge om man ska dö. Att man är tacksam och glad och nöjd för allt vad man har upplevt. Och man kan nästan också säga till slut, så har man upplevt så mycket och sånt, man har inte lust med att uppleva mer. Alltså faktiskt, man har lust med att dö. Och det blir alltså härligt och skönt. De flesta, de har ju ångest för att dö. Men det allra bästa, det är alltså till slut, man är så glad och nöjd, men man är också så trött och så mæt och sånt. Så altså, man ønsker en af hjertet at dø, og då bliver det altså en herlig, en underbar og en vakker proces at dø. Og Martinus sagde, at der findes jo en velkomstkomité på den andre siden. Og han sagde til og med, altså, at det er stor fest og glæde. Og det er altså lysscenerier i perlemors skær, eller i perlemutters skær, altså, i alle mulige færger, og det er musik, og man møder venner og familie fra dette liv, og før. Altså, og iblandt så sitter de og gråter på det fysiske plan, og så fester de på det andlige plan, så det er jo en stor kontrast, men det er altså herligt at vide om, at det er altså en sådan glæde og en fest. Og Martinus siger faktisk, at vi hjælper ikke dem overdøde gennem at gråte. Han siger faktisk, at man kan holde dem lidt tilbage på det andlige planet. For så søger de sig tilbage, og de bliver lidt bekymrede for, at de er ledsne. Så man tror jo, at man er en god menneske, for jeg også er ledsen, for jeg har forlorat den personen. Men man hjælper ikke dem overdøde. Det er altså bedre at så, men jeg skulle også ville sige, altså om det er nogen, som har dødt, og man har ikke, hvad skal man sige, blivet forsonet, og man ikke har prøvet ud og sådan. Det gør ikke så mye, siger Martinus, for det kan man gøre i sine tanker, og det kan man også gøre, når man sover. Og har man ikke fået sagt tak til sine forældre eller noget dumt, så kan man gøre det i sin bøn og sin tankekoncentration og takke dem. Og det sender dem ind på det andlige planet, og de opskatter også. Så man kan sige, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Jeg tror, det er en svensk-finsk forfatter, som har skrevet en bog med titlen, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og det kan man også bekræfte med kosmologi. sin, at even om barnet var ulykkelig, så kan man nå i sin alderdom og få smelt det hele og takke og sånt, og så kan det altså blive herligt og skønt og dø. Så jeg skulle ville sige, at det bedste middel også for at altså somne, det absolut bedste somnemiddel, det er altså glæde over livet og taksomhed for det, man har oplevet. Og sådan somnemiddel, det værker garanteret uden bivirkninger. Tak for interesset.